Här för en uke eller två siden så kunde vi läsa i Barents Observer om en förfärlig rentragedie på Jamalhalöja i Ryssland. Öst för Novaja Zemla, helt på nordkysten i Ryssland. Det skulle vara 80,000 ren, upp till 80,000 ren som var död på grund av sult. För att de inte klarte att finna bete. Det här upprörde ju självklart de flesta och jag tog kontakt med Anders Oskar på Internationalt Center for Reindeer Herding. Och Anders Oskar, du har checkat upp den här historien och det visar sig att det var en smule dramatiserat det vi kunde läsa i Barents Observer. Vad du har funnit ut om situation på Jamalhalöja?
Ja, vi har ju haft kontakt med våra organisationer där borta, alltså rendrysorganisationen och de som vi har kontakt med där för att undersöka lite hur detta hänger samman. Och jag tror nog man nu ser jag ju att artikeln i Barents Observer säger att upp till 80,000 ren kan ha sulta ihjäl. Men akkurat kan man basera det på ska ju vara lite ovisst. För de tal som vi har fått uppgivet är att i år, den här säsongen, så är det 1,000 ren som har sulta ihjäl. Flestparten av dem kalver som följde av att det var regn på snön i november i fjol.
Okay.
Så och det är också slik att dessa tallan här nu är det riktigt att säga att det är en vansklig situation i området Sajakinskaya till dels också Tambayskaya. Men att man kan se idag att det är ett slikt antal ren som har omkommit.
Nej.
Det tror jag det ser inte ut som det är grundlag för att säga det.
Nej. Så där är det någon som har varit lite överdramatisk i sin beskrivelse. Alltså, det du säger, och det får vi räkna med, är mer trovärdig, cirka 1,000 ren som kan vara, ja.
Ja, det man vet är att det är 1,000 ren som har mestparten kalv.
Ja, mestparten kalv.
Det är nog troligt mer, men hur mycket mer är det ingen som per dags dato kan tallfästa nöjaktigt.
Nej.
För liksom flockan, det är ju svårt dåliga förhåll och flockan är spredd och blandad samman. Så om man väntar nog med att tälla för att få översikt till att de roar sig lite mer. Men det man kan se är ju att man ska inte längre tillbaka än 2014, hvor det faktiskt var 70,000 ren som omkom på Jamal som följde av ising på, ja, på veta. Så det är inte slik att detta är en ukänt problemställning, men man kan väl, det regnar om våres där borta säger att det här är inte att betrakta nu som en katastrof, det är inte vi snackar om.
Nej.
Men det är vanskliga förhåll på grund av ising där man har upp till 3 centimeter is på delar av betan i de nordliga områdena.
Ja, riktigt. Nu känner du säkert också lite till situationen, vad som sker för att rädda eller för att avhjälpa situationen. I följe Barents Observer så driver man och flyr in for till området.
Ja, det stämmer. Det är också det vi får höra, att myndigheten nu har satt in tilltag i förhåll till dessa två områden, Tambayskaya och Sajakinskaya, hvor det är detta med for och också ekonomisk stötte till renägarna så de klarar sig över denna knäcka nu då.
Ja, riktigt. I det här området så är det en del, det är självklart ting du kan kommentera direkt, men det föregår en del utveckling på industri i området där, och det handlar om gas och olja, och det har självklart skapat helt säkert kontroverser och oenigheter i det här området. Känner du till dem? Är det stora problem, konflikter mellan renägaren och de stora sällskapen, och regnar med att det är?
Ja, nå er jo Jamal-regionen er jo for det første verdens største reindriftsområde med rundt 720 000 til 750 000 rein. Så det er mer rein her enn det er i hele det samiske området til sammen. Det er 15 000 nomader, nenetsere i all hovedsak, som flytter på Jamal. Samtidig er jo Jamal har jo stått for rundt 90-93% av Russlands gassproduksjon. Så det er klart at det å få disse tingene å gå overens er jo utfordrende. Når det er sagt, så er det jo i særlig grad Gazprom og Novatek som i dag driver de største utbyggingene. Det er ikke bare at det er utbyggingen, men du har jo de største landbaserte utbyggingen av LNG, altså gass, som man kan se i verden i dag. Og det er selvfølgelig, altså, det kommer en del utfordringer, men det er også det å si at vi ser jo både gode og dårlige eksempler. Og det man skal være klar over er at lovverket på Jamal er altså ganske så progressivt og er på noen måter også bedre enn lovverket man har i samtlige andre reindriftsland. Okay. Det går veldig langt i å prøve å beskytte selvfølgelig rettighetene og beitelandet til reineierne under disse ekstremt store og tunge industriutbyggingen.
Akkurat. Så, det er jo interessant.
Ja, det er interessant, men selvfølgelig, vi prøver jo ikke å hverken overproblematisere eller idolisere forholdene i Nokka, reindriftsland, i Nokka, reindriftsregion. Dette er jo vanskelig å få gå overens, så kombinert med de tunge industriutbyggingen, så er det også slik at Jamal og økosystemene på Jamal endres veldig raskt som følge av klimaendringer, slik vi ser over hele Arktis. Ja. Men Jamal-halvøya, som altså er området vi snakker om her nå, det ligger jo som en lang halvøy ute i havet. Og det er klart at det som da skjer med havet, og spesielt havisen, er jo relevant for det som skjer med reindriften på sikt. Jamal-halvøya er jo ikke mer enn 80 meter på sitt høyeste, og den er egentlig en isbre iblandet masse grus, om vi kan si det sånn.
Det er sånn.
Så dette med havnivåstigning, dette med endret klima på land, det er jo relevant. Og det man kan si er at klimaet på Jamal om 100 år vil tilsvare omtrent klimaet man har i Kautokeino i dag. Så det er ikke slik at det blir umulig å drive med regn der borte med det aller første.
Vi ser jo det med klimaendringer, det vil påvirke den driften enormt, og også både her i våres område og på Jamal selvfølgelig. Men vi kan i hvert fall slå fast at reindøden, eller den store tragedien som Barents Observer meldte om, ikke hadde helt rot i sannheten. Anders Oskal, direktør ved ICR, takk for at du var med oss i dag og oppklarte denne saken for oss.
Takk for at du tok kontakt.